Jesus säger till Marta i Johannes 11: Har jag inte sagt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? Ni kanske vet att jag lever väldigt mycket nu i det förflutna. Jag har fastnat där och jag fortsätter att harva det. Det är så berikande faktiskt, och det väcker så många tankar. Speciellt intresserad är jag av tiden i tidiga tiden i vår församlingshistoria och även den tiden som föregick det. För övrigt är det så fascinerande att läsa vår frikyrkohistoria, till exempel från slutet av 1800-talet och framåt, och pingstväckelsens tillväxt. Alltså på förhållandevis få år så spred det som en löpeld i vårt land från norr till söder med kapell och kyrkor nästan överallt. Det är så imponerande faktiskt. Men idag då? Vad behöver vi idag för att kunna både leva ut och sprida Guds budskap och bygga Guds församling i vårt land? Ja, det är väldigt mycket jag skulle vilja nämna, men jag skulle vilja stanna inför fyra olika saker här. Och sen till slutet också nämna vad en indisk pastor gav mig för svar en gång när jag ställde honom en fråga. Men först de fyra första punkterna jag vill betona. Ju äldre jag blir, ju tydligare blir det för mig vikten av församlingen. Den lokala församlingens oumbärlighet. Ni kan höra talas om olika evangelisationskampanjer i Sverige eller utlandet. Kanske många lämnar sig åt Gud. Men vad händer sen om man bara drar och det inte finns någon lokal församling där? Ja, ofta rinner det nog bara ut i sanden. Eller något ännu värre. Eller på ett helt annat område. I Hebreerbrevet 10 står det: Låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som vi ser att dagen närmar sig. Jag är tillräckligt gammal nu för att vara med ganska länge. Och det som nästan gör mig mest bedrövad, det är när man får höra, det kan vara i vår egen församling eller andra församling, personer man känner till, och man hör, nej, de är aldrig med på möten längre. Nej, de är inte aktiva i någon församling innan. Det kanske har varit stabila troende i många år. Och det gör så ont. Och jag vågar inte uttala mig om deras andliga väl och ve. Men det är nog inte vad det har varit en gång. Eller vad det skulle kunna vara med deras andliga liv. Ofta tycks det nästan börja med att man bara börjar och stannar hemma. Och sen blir det som ett sluttande plan. Och snart är det helt omöjligt att få med dem igen. Och ofta blir man mer kritisk och ifrågasättande. Det är säkert många orsaker som ligger bakom detta. Men visa mig den person som kan säga: Jag romar helt undan från församlingens verksamhet och idag blomstrar mitt andliga liv. I så fall måste det ha varit en väldigt osund församling. Ibland undrar man lite vilket som kommer först, hönan eller ägget. Alltså, svalnar ens andliga liv för att man drar sig undan från församlingen? Eller drar man sig undan från församlingen för att redan ens andliga liv har börjat att svalna? Kanske går det att ha en levande, brinnande kristen tro utan att vara en del av en lokal församling. Men lätt är det minsann inte. Och varför ska man chansa? Ni har kanske hört den där berättelsen om en pastor som besökte en person som hade dratt sig undan från församlingen. De satt framför en brasa och pastorn sa ingenting. Och mannen förklarade att jag behöver ingen församling för min kristna tro och så vidare. Och pastorn bara gick fram och brasan och pillade iväg ett av vedträden så det hamnade vid sidan om. Och ni kanske förstår vad som hände med vedträdet efter ett tag. Och det sägs att nästa söndag var den här personen tillbaka i kyrkan. Det är så mycket jag skulle egentligen vilja säga om detta, men jag måste hia mig här. Men kort, den lokala församlingen är ju inte vilken förening som helst. Nej, det är Guds rikes lokala filial på just den här platsen. Det är den större familjen, Guds familj. Det är den levande Gudens församling, som Paulus säger, sanningens pelare och grundval. Snacka om storord. Också som Jesu egen kropp, som han köpt med sitt eget blod, sitt eget liv, som han själv är huvudet för. Alltså, vad större ord kan användas här? Och funktionen är bland annat att utåt sett, att det ska vara ett brohud, Guds eget brohud ut i en värld som till stora delar är i den ondes våld. Att det ska kunna vara en fyrbåk för att locka och dra människor och hitta rätt och hitta hem. Men också, och att det ska sprida Guds rike mer och mer, men också inåt sett, att det ska kunna vara en plantskola, en skyddad verkstad, en Guds ark för de som kommer dit, att de i lugn och ro får växa och utvecklas som kristna, bli bevarade men också kunna blomma ut. Och där vi då ska bära varandras bördor. Allt ifrån att fostra och tillrättavisa varandra när det behövs, men inte minst uppmuntra och uppbygga varandra. Paulus säger så här i också Romarbrevet, att vi ska vara innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning och så vidare. Paulus säger också i Efesierbrevet 3 att nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. För härskarna och makterna i den himmelska världen. Snacka om att Paulus hade en hög syn på församlingen. Och jag tror idag kanske mer än någonsin så behöver vi levande församlingar. Och vi behöver de levande församlingar som enskilda. Den andra punkten jag vill nämna är något som faktiskt nästan alltid varit kännetecknen för levande församlingar genom den kristna historien. Men som också är en nyckel till att bli en levande församling. Och det är det man kan kalla diakonin. Lidande och nöd har alltid funnits på vår jord. Men Guds kallelse till sina barn har varit att vi ska ställa våra händer, våra fötter och våra resurser till hans förfogande för att kunna lindra och mildra och hela denna nöd. Ni vet, i Gamla testamentet så är det fullt om uppmaningar om att vi ska ha omsorg om de sjuka, de fattiga, de gamla, främlingen och faderlösa och så vidare. Och Jesus, när han gick omkring på jorden, för första konstaterar han att han såg att människorna, de var illa medfarna eller härjade och hjälplösa, sa han, som får utan herde. Och Jesus då, ja, han gjorde inte som leviten och prästen i sin berömda liknelse. När han såg en nödställd och bytte han sida på vägen och låtsas som inte se och skyndade vidare. Nej, han förbarmade sig över människorna. Han botade de sjuka. Han rätade krökta ryggar, både bokstavligen och bildligt sett. Han satt människor fria och gav dem nytt hopp. Och det är faktiskt Guds vilja att vi ska gå i hans efterföljd och göra likadant. Men som jag sa innan, det är också en nyckel för vår församlings egen hälsa och välstånd. Det är den välsignelse nämligen som går åt båda hållen. I Osbosboken står det bland annat så här: den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och lönas av honom för det goda han gör. Eller: den som ger åt den fattige ska inget sakna. Den som blundar får många förbannelser. Många gånger är det lockande för oss som kristna att liksom rikta oss mot de mer rika och berömda och fina folket. Vi vill gärna kanske vara och synas med dem. För övrigt, de behöver också evangelium. Men ibland kanske vi har, ja, lite fel fokus och kanske felaktiga motiv. Jag tänkte på Sankta Klara kyrka i Stockholm. De var en tynande, nästan utdöende kyrka. Men de gjorde beslutet att rikta sig till människorna på livets skuggsida. De nödställda, men uteliggarna, prostituerade, missbrukare och så vidare. Och det närmast komiska, senare så skulle man också komma och nå de höga och fina genom att man nådde de nödställda först. Det har varit likadant ofta i kyrkohistorien. Ni vet, Frälsningsarmén, deras motto var soup, soap and salvation. Soppa, såpa och frälsning. Berättas om unge Levi Petrus när han kom till Filadelfiakyrkan. Så fick man bosta av honom lössen från honom för vad han hade varit ute och umgåtts med människor. Och de sa, inte ska pastor Petrus behöva syssla med sånt. Jo, det behövde han. Och för övrigt LP-stiftelsen som är uppkallad efter honom. Alltså jag tycker det har varit något av det friskaste andliga vi har haft i vår rörelse och har. Jesus säger så här. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Alltså vår omsorg och kärlek till varandra, det bekräftar, bevisar vilka vi tillhör. Vem som är vår Gud. Och det gäller ju också med omsorgen vi visar utåt mot andra. Det var ju det som är liksom innebörden i Jesu liknelsen med den barmhärtige samarien. Den tredje och fjärde punkten jag vill nämna hör också ihop med varandra. Jag har lagt märke till när man studerar lite historien och sånt att förkunnelsen förr och evangelisationen, den var väldigt rak, tydlig, orädd och frimodig. Man kunde till exempel säga så här, bli ingen förargad så blir heller ingen frälst eller väckt då. Många gånger var man säkert väldigt ovislig och gjorde misstag. Men jag är rädd för att vi idag mer och mer hamnar i andra diket. Vi är livrädda att säga någonting som någon människa eller någon myndighet skulle kunna stöta sig på. Och det blir lätt att vi hoppar över saker som kan vara känsliga. Vi är tysta om annat. Och att det är lätt vi bara om Jesu kärlek, Jesu godhet, Jesu omsorg och trygghet som han vill ge dig. Det är det jag kallar ett terapeutiskt evangelium. Ett evangelium som kanske att det handlar om allt som Jesus vill ge dig som du längtar efter. Och i sin värsta form så blir det Jesus som en slags Coca-Cola-jultomte som bara vill ge dig presenter. Eller Gud som är som din till för att vara din hjälpreda för att du ska nå höjderna av framgång och förverkliga dig själv. Och ofta blir det väldigt inomvärldsligt. Det handlar om livet här och nu. Hur du ska kunna blomstra och må så bra som möjligt. Alltså en hel del jag nämner nu är sant och bra och vi behöver nämna som Jesu kärlek och omsorg om oss. Men om det bara blir om detta, då blir det inget så kallat fulltonigt evangelium. Vad jag tror att vi behöver och behöver återvända till, det är att vi har ett tydligt evangeliskt budskap. Alltså folk behöver få höra sanningen, hela sanningen. Men om det bara blir också sanning, tydlighet, lag och rätt och fel, då blir det skoningslöst och tott. Men om det bara blir kärlek och nåd och så vidare, då blir det nästan meningslöst. Det är just kombinationen som faktiskt som är nyckeln. Sanning, men med mycket kärlek. Tydlighet, men med mycket nåd. Och detta är inte som eld och vatten som inte kan förenas, utan de är tvärtom. Det är just kombinationen av detta som är det sanna evangeliet. Det var så Jesus var och förkunnade till exempel. Ni vet i den så kallade Johannesprologen, de första verserna i Johannes evangelium, där står det om Jesus att han var full av nåd och sanning. Och vi är ju kallade att gå i hans efterföljd. Förutom just det här om tydlighet så säger Paulus i ett sammanhang i första Korinthierbrevet om toner och instrument. Om det inte är någon skillnad mellan tonerna, hur ska man då kunna förstå vad som spelas? Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo för strid? Om jag då applicerar det på vår sekulariserade Sverige så kan man säga, får folk bara höra allt står väl till, allt står väl till. Och aldrig få höra omvänd dig eller du behöver bli född på nytt. Hur ska man då veta och förstå att man behöver faktiskt omvända sig? Vårt budskap och vårt evangelium behöver också inte bara vara ord utan också kraft. Jag är ganska intresserad av det man kallar apologetik, alltså kunskap och försvar av den kristna tron. Men det får inte bara bli bra argument och fakta och så vidare. Eller ta på ett annat plan. Det är viktigt i våra församlingar ofta att vi har låg tröskelverksamhet. Att det ska vara lätt för människor att komma in i vår gemenskap och trivas. Eller det man ibland kallar sökarvänlig verksamhet. Ja, det är bra, det är viktigt. Men det får inte bara bli musik och trevligt och mysigt. Vi umgås och det är som fritidsgårdar för unga såväl som för äldre. Alltså allt detta kan ingå, är bra att ingå i en församlingsverksamhet. Men det får inte bara vara det. Som jag sa innan, vi måste också presentera ett evangelium. Vi måste presentera Jesus för människorna. Men det jag också vill betona är att när folk kommer till oss så måste de också få uppleva och känna någonting annat. Det är inte bara vilken trevlig och bra förening som helst. Patriarken Jakob säger vi i ett sammanhang i första Mosebok. Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Så behöver människor uppleva när de kommer till oss. Att det är någonting annat, någonting mer här. Alltså vi är en del av en pingstförsamling och en del av pingströrelsen. Signifikant för denna rörelse, ja inte bara signifikant utan faktiskt själva grunden och förutsättningen för att den idag sprids över hela jorden. Det är ju andens liv och verk. Gåvor i funktion. Att människor faktiskt får uppleva att Gud talar idag. Han är en verklighet idag, nu. Han gör under och tecken idag, nu. Det är en Gud som ser dig och vill möta dig och uppfylla dig med sin egen kraft idag. Det är lite av vad vi fick höra här för 3 veckor sedan. Maria både undervisade och gav vittnesbörd. Sen kan jag säga det att även om vi skulle börja uppleva mycket mer av stora under och tecken som Maria berättar om, det skulle inte vara en generallösning för allt. Vi ser det på Jesu tid. Jesus gjorde fantastiska mirakler. Han samlade mängder av människor. Men en del kom mest för att de var ganska nyfikna. Och lite sensationslyssna. Eller kanske få lite gratis käk. Men de var inte intresserade av att omvända sig och följa Jesus. Och bland en del så väckte det bara större motstånd. Till exempel från det judiska ledarskapet. De såg Jesu under också. De kunde inte förneka det. Men det bara växte deras motstånd och hat. Och efter Jesus bland annat hela det otroliga miraklet med Lazarus, då var det tydligt för att den här mannen måste bort. Han måste dö. Så att jag menar, det är inte generallösning. Eller ta Jesu liknelse om Lazarus och den rike mannen. Det var först när den rike mannen hade hamnat på fel ställe som hans ögon öppnade. Och han förstod vad det handlade om. Och då säger han i liknelse, han ber Abraham, skicka tillbaka Lazarus till mina bröder så de blir vana och får veta. Och Abraham lite tott konstaterar, de har lagen och profeterna, det räcker, eller borde räcka. Det skulle inte hjälpa om de kommer tillbaka någon från de döda. De har vad de behöver, ungefär. Men när det väl är sagt så tror jag att vi behöver mycket mer av andens liv och verk och gåvor och frukter och kraft i våra församlingar. Det är, eller borde vara naturligt i den levande Gudens församling. Bibeln beskriver att det ska vara naturligt. Och i slutet på Markus så står det att Herren då bekräftar ordet genom det tecken som åtföljer det. Och det är en brist när det inte fungerar så i våra församlingar. Och vi som vi sjunger i en kör behöver dig helige ande. Jesus säger att ni ska få kraft att bli mina vittnen. Att gå ut och sprida Guds rike när den helige ande kommer över. Vi ser också behoven i vårt samhälle, både i och utanför församlingen, idag är så stora. Det är så många människor som mår så dåligt. Det är både kropp och själ och ande. Så mycket trasighet, så mycket bundenhet, så mycket sår som faktiskt varken någon läkare eller någon psykolog kan bota. Men vi vet att för människor är det väldigt mycket som är omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting mycket, det är ganska mycket det. Skulle detta börja ske allt mer ibland oss, så blir det ett väldigt starkt vittnesbörd om att här är den levande guden verksam, och det skulle locka människor till oss, det skapar en attraktionskraft. Och för övrigt är det ju så ofta, även på missionsfältet inte minst, att människor får en erfarenhet av Gud först. De kan få uppleva ett helande, sen vill de gå all in och fullt ut ta emot frälsningen. Men det handlar inte bara om att vi ska få uppleva dramatiska under ibland oss. Jag tänker inte minst att vi behöver den helige andes närvaro i församlingen. Frank Mang sa en gång att väckelse, det är atmosfär. Alltså den helige andes närvaro mitt ibland oss. Och Jesus säger, det är den helige ande som överbevisar människor om synd, rättfärdighet och dom. Man har så många berättelser att människor som liksom av en slump nästan kommit in till exempel på ett väckelsemöte och blivit drabbade av den helige andes närvaro, som fått sån syndanöd som bara måste fram och bli frälsta. Det hade inte skett om de inte kommit under den helige andes påverkan och närvaro. Därför behöver vi som en del av pingströrelsen faktiskt allt mer på nytt göra skäl för vårt namn. Alltså de fyra punkterna jag ville betona här var att vi behöver idag levande lokala församlingar. Vi behöver tjäna de som lider nöd på olika sätt. Vi behöver presentera ett fulltonigt evangelium. Och vi behöver göra det i andens liv och kraft. Det låter ju bra, eller hur? Men så till den där indiske pastorns budskap som jag... Bakgrunden är att jag var tillbringare för ungefär 25 år sedan, ett halvår ungefär i Indien, och lärde känna många kristna pastorer och var i olika församlingar där. Inte minst en pastor i Rajasthan i nordvästra Indien. Och jag frågade honom vid ett tillfälle, varför sker det så mycket under och tecken i Indien? Och även då att människor blir frälsta, men så lite i västerlandet, i vårt land. Och han gav mig ett tydligt, konkret svar i tre betoningar. Jag vet inte riktigt vilken ordning han sa det, men det var väldigt tydligt och klart. Och jag vill minnas att vid ett annat tillfälle i Indien av en annan person fick samma svar. Och det första var, ni ber inte nog. Ja, det där gäller ju inte mig. Jo, det gör det. Bibeln och väckelsehistorien är egentligen en historia om bön. Jag tror ingen väckelse egentligen har startat utan en kamp i bön först. Och ta bara Jesus själv. Han var ju Gud själv. Men vi läser i Bibeln hur han var hela tiden beroende av kontakten uppåt och kommunicera och be med Fadern för vad han skulle göra. Om han hade så behov av det. Mycket behov har inte vi då av det. Alltså det är så tydligt att det är en nyckel, en förutsättning, en grund för seger i Guds rike. Jag nämnde tidigare om framgången i Sankta Klara kyrka från en tynande till en levande församlingen. Vad tog man för beslut där då? Jo, det var från början att prioritera bönen. Karl-Erik Salberg berättade hos oss en gång, från början var det bara tre personer, det var han och två till. Men idag är det något helt annat. För att tala några mycket, ni som är lite äldre minns att man skulle be igenom. Alltså be till det blev seger. För det handlar mycket om en andlig kamp och bundenhet på olika sätt. Vid ett tillfälle så kom en, alltså lärjungarna hade innan varit ute. Jesus sände ut dem två och två och de fick uppleva fantastiska ting. Och de var helt lyriska när de kom tillbaka. Men så blev det skillnad. De gick bet. Det var en demonbesatt pojke som att de mådde inte på det. De klarade inte av det. Men det var ingen match för Jesus. Och efteråt så frågar de Jesus, men varför klarar inte vi av det? Men då svarar Jesus, den sorten kan bara drivas ut med bön. En del av er kanske minns Axel Nilsson. Är det någon som minns honom? Du gör det. Han var väl från Lediatrakten tror jag. Och han blev bland annat missionär i Tanzania. Och jag för mig, det var så här han berättade en gång jag hörde. I ungdomen så var han och en kompis evangelist i Norrland. Ni får rätta mig om jag har fel. Och det var tvärtrykt. Ingenting hände. Men de här unga grabbarna, de gav sig inte. De bestämde sig att nu ska vi fasta och be. Och det var under vintern och det var svinkallt tror jag. Jag vet inte om det var under krigsvintern när det var extra kallt. Men de fastade och bad. De höll på vecka efter vecka. På morgonen direkt i pyjamasen så var det på knä och be. De höll ut. Och efter ett tag så kom det in någon. Ja, eller snarare något. En varelse av något slag som inte var vackert. Och han eller det deklarerade, här är det jag som regerar eller styr. Jag kommer inte ihåg om man gick fram och tog strupgrepp på Axel och varnade och så vidare. Och då stack naturligtvis Axel hans vänner därifrån så snabbt de kunde. Nej, det gjorde de inte. De fortsatte att be och fasta. Tills de bad igen och det blev seger. Och sen blev det genombrott på den platsen. Ja, det låter ju dramatiskt det här, men alltså det rymmer mycket om att det är så mycket låsningar och bindningar som hindrar människor och Guds verks framgång. Och segern vinns ofta i bön innan. Ni vet det här med bön, det handlar ju inte heller om någon form av religiös praktik. Ni vet i andra religioner, man ska snurra på olika saker och det flaggor som ska vimpa, vill vad säger, fladdra. Och det är pärlor en efter en, precis som det ska uppnås en kritisk massa till slut och sen ska det kunna bli seger. Eller bönesvar. I kristna livet är det något helt annat. Det handlar om närhet, det handlar om relation, det handlar om umgänge med Gud själv. Genom hans heliga ande. Alltså vi behöver lära känna honom mer och mer och att han får forma oss. Vi behöver lära känna hans röst. Höra hans tilltång för att bli ledda hur vi ska göra. Och när vi gör det, då händer det något. Först och främst med oss, men också med vår omgivning. Vi behöver få mer av den helige ande. Men en pastor som vi hade i Gullabo förut, Roland Svensson, han kontrade med och sa, nej så är det egentligen inte. Utan det är den helige ande som behöver få mer av oss. Mina indiska vänner, oj vad de bad. Och det var en man eller en ungre grabb, han berättade pastorn att han hade fått uppväcka en död och så vidare. Den andra saken som den här min indiske pastorsvän sa är att ni i väst, ni tror inte på Gud. Självklart tror vi på Gud, men vi tror inte på Gud nog. Eller jag skulle vilja betona, vi litar inte på Gud, vi räknar inte med Gud. Vi förväntar inte nog av honom. När jag gick i söndagsskolan så fick jag, tror jag, en linjal här det står räkna med Jesus. Men det gör vi inte alltid så mycket. I Nyhetsveckan för ett antal år sedan så var det en kvinnlig talare där som berättade om att vi i väst, om man säger, hade vi varit folket som stod framför Röda havet och faraos armé antågande, då hade väl vi tillsatt en utredning eller någonting hur vi ska kunna bygga en pontonbro nu framåt. Så gjorde inte Mose. Han räknade med Gud, han lydde Gud vad Gud hade sagt. Eller som i sången vi sjöng för, räkna med Gud. För han gör det omöjliga. Han gör vad vi människor inte förmår. Jag har också tänkt på det. Pionjärerna och för. Men det finns ju talesätt så här att första generationen förvärvar. Andra generationen förvaltar. Men tredje generationen fördärvar. Så behöver det naturligtvis inte vara. Men det är lätt. Vi är landsbygd, vi är små församlingar. Det är länge sedan vi fick uppleva stora framgångar och väckelse. Många gånger är det en minskande, åldrande skara. Det lät det bli nostalgi hur fantastiskt allt var förr. Men också att det lät bli försiktighet. Lite missmod, uppgivenhet. Lite där, det går inte, tänk. Och det är lätt för oss att det blir defensivt. Ja, vi ska försöka uppehålla verksamheten så gott det går, så länge det går. Men inte det att man tänker offensivt och nytt. Vi ska ta dem. Vi ska inta landet. Eller som pionjärerna förr i Sverige, de hade inte det här, det går inte tänket, utan de trodde och litade på Gud när de gick ut. Man räknade med Gud och hans kraft. Jag tänker på de 10 kritiska, negativa spejarna i det förlovade landet, när de spejade landet. Egentligen var de realister. De såg ju det som var. Alltså, vi är ju, som de sa, bara ett nyligen befriat slavfolk. Vi har inga stridsvana. Vi har inga kanske bra vapen. Och det här landet, de är befästa städerna. Det är stora stridsvana med. Alltså, vi klarar inte det här. Det var ju bara att se sanningen egentligen som det var. Men Kaleb och Josua såg det på helt annat sätt. De såg precis samma sak. Man gjorde ett annat slutsats av det. De sa, de ska bli som en munsbit för oss. Vad var anledningen till att de såg så skillnad? Jo, Kaleb och Josua räknade med Gud och hans kraft och vad han hade lovat. De säger, Herren är med oss, och så vidare. Jag läste en gång om en kvinna i London på 1800-talet. Hon jobbade i misären och nöden där, till stora delar själv tror. Det var liksom högst olämpligt för en enda kvinna att göra det där. Men hon konstaterade att liksom, tott och kallt, en kvinna och Gud, då har vi övertaget. Alltså att man räknar med Gud och hans makt. Det tredje, lite skarpa uttalanden som min indiska vän sa, att ni i väst, ni i Sverige, ni behöver inte Gud. Behöver inte vi det? Ja, vi behöver det ju minst lika mycket som Indien. Ja, men vi kanske inte är medvetna om det. Han menar ungefär, ni i väst, ni har all försörjning, ni har all mat, ni har all boende, sjukvård och trygghet. Ni har försäkringar för nästan allt. Ni behöver ju inte Gud. Vi saknar nästan allt av det. Vi måste varje dag i allt liksom kasta oss på Gud för hans hjälp och nåd. För allt. Självklart vill inte vi ha massa mer nöd och elände i Sverige. Men det ligger många andliga sanningar i detta också. Tänk igen på Jesu liknelse om den rike mannen och Lazarus. Vi vet ju egentligen inte bakgrunden för den rike mannen där. Men vi vet och förstår att när han levde i sus och dus och överflöd så var han en dugg intresserad att vända sig till Gud. Däremot Lazarus, den fattige, han gjorde det. Eller ta några av Bibelns mest tragiska ord om den rike ynglingen. Det står att han gick bedrövad bort ifrån Jesus. Eller så kallade förlorade sonen som Jesus berättar. Alltså medan det gick honom väl. Han var inte ett dugg intresserad att omvända sig. Det var först när han hamnat i misär bland svinen som det här med en sinnesändring blir aktuellt. Alltså det finns en rikedomen och välgångens förbannelse faktiskt för oss i väst. Vi behöver inte Gud på samma sätt som de som lider nöd. De tidiga evangelisterna i vårt land, de var ju ofta unga, oerfarna, ganska outbildade och faktiskt kvinnor. De mötte så mycket motstånd. Ofta hade de ingenting med sig, alltså ingen understöd, ingen betalning. De fick leva i tro bara i förtröstan på Herren. De var totalt beroende av honom. I allt fick de kasta sig för alla saker. Det står, de gick på knä hela tiden och bad för att hon skulle klara detta. Och Herren svarade och hjälpte. Alltså vi sänder inte ut evangelister och missionärer så idag av många skäl. Men alltså det fanns också en fantastisk möjlighet för Gud att kunna bruka och använda dessa människor för att de var så beroende av Guds hjälp och kraft som vi inte alltid är idag. Det finns egentligen mycket mer jag skulle vilja nämna, men jag måste gå ner för landning nu. Men om vi till avslutning säger förnyelse som vi behöver, andliga segrar, väckelse, andens utgjutelse på nytt. Alltså detta är ju Guds verk. Det är inget som vi bara kan fixa så. Men ändå, alltså vår inställning, vårt agerande, vår förväntan och tro har mycket stor betydelse hur Guds ande kan få möjlighet att utföra sitt verk mitt ibland oss. Och jag vänder gärna tillbaka till dem igen. Frikyrkor och pingstväckelsens framväxt i vårt land. Och jag är djupt imponerad av många av våra föregångars hängivenhet, tjänstvillighet, offervillighet och tron på Guds möjlighet att möjliggöra det omöjliga. Och den här positiva pionjärandan, vi ska ta det. De hade mycket brister, men Herren lönar ofta en djärv tro på honom. Och som jag citerade i början, Jesu ord: om du tror så ska du få se Guds härlighet. Vi ber. Herre, jag tackar dig att vi kan stå i en pingstkyrka här idag. Först och främst för vad du gjorde för oss en gång. Men också för våra föregångare som gick före och bredde marken. Utbredde ditt rike på denna plats och många andra. Det var inte lätt. Det krävde stora uppoffringar om dem. Men tack för vad du gjorde genom dem. Och vi som sagt står ju till stora delar på deras axlar idag. Men Herre, vi vill se så mycket mer i vårt land. Det sekulariserade västvärlden. Tack för att du är precis samma Gud som i Indien. Eller andra länder. Tack för att du är precis samma Gud som 1926 när vår församling grundades. Din makt är samma idag. Herre, hjälp oss att få våra ögon öppnade för det. Som Elias tjänare i Gamla testamentet. Att vi ser att de som är med oss är fler än de som är emot oss. Med dig på vår sida finns det ingenting som är omöjligt. Men här hjälp oss att välkomna din ande mitt ibland oss. Så att vår församling blir den levande Gudens församling som du längtar efter att bygga på denna plats och i Gullabo och andra ställen. Här hjälp oss ställa våra resurser, våra förmågor och också rikta vår blick mot dig. Herre, utgjut din ande på nytt ibland oss. Amen.